Men jag tror aldrig under hela min karriär att jag har jobbat så hårt med att bygga ett team. Och varför har jag gjort det? Jo, men det är egentligen två aspekter. Det ena är att gruppen är så pass ny och vi är i en stor förflyttning. Men det andra är också att hantera den situationen vi är i. För att om vi inte hade lagt så mycket tid på att bygga ett team och om vi inte hade uppnått att vi faktiskt är ett effektivt team, då hade vi aldrig kunnat ställa om så fort som vi har gjort.
Välkommen till det andra avsnittet av SLA-podden. SLA står för Swedish Learning Association, som är ett nätverk för lärande och förändring. Och jag som presenterar podden heter Ulf Söderberg. Det här avsnittet ska handla om hur coronaviruset har påverkat lärandet i arbetslivet. Digitaliseringen har under flera år både varit ett verktyg och en drivkraft för att utveckla formerna för lärande och kompetensutveckling. I år har även pandemin lagts till som en ny drivkraft som starkt bidragit till att flytta många kompetensutvecklingsinsatser från fysiska klassrum till läraktiviteter på nätet. Det här är en omvandling som kanske inte alltid varit smärtfri, beroende på vad man startat ifrån och hur förändringen har letts. Länsförsäkringar är ett företag som jobbat hårt på att lägga om sin utbildningsverksamhet utifrån digitalisering och pandemin. Om det här ska jag prata med Jeanette Almberg som är chef för kompetensutvecklingen på Länsförsäkringar. Välkommen Jeanette, och du kan väl börja med att presentera dig och din enhet.
Tack Ulf. Ja, jag är chef för affärsutbildning. Det är vi som jobbar med kompetensutveckling mot våra 23 länsbolag på Länsförsäkringar. Och i vårt uppdrag så ligger det att tillhandahålla kompetensutvecklingsaktiviteter inom bank, liv och sak. Och lite ledarskap. Och i min grupp så är vi totalt 10 personer. Vi är en ganska nystartad grupp. Vi har funnits i drygt ett år skulle jag säga. Och i gruppen så har vi 7 stycken kompetensutvecklare, en systemspecialist och en mediaproducent förutom jag.
2020 har ju varit ett väldigt omvälvande år, mycket med tanke på just pandemin. Och jag antar att utbildningsverksamheten och hur ni jobbat har förändrats en hel del. Kan du berätta lite hur det såg ut när ni började för ett år sedan?
Ja, vi var ju redan inne i en tidig start på en stor förflyttningsresa där vi ville försöka modernisera våra aktiviteter. Vi hade för drygt ett år sedan ungefär 100 klassrumsutbildningar och ett 70-tal e-utbildningar i vårt sortiment. Och det här innebar ju att vi körde ganska traditionell utbildning med mycket fysiska klassrumsdagar med begränsad åtkomst, långa väntelister och inte heller varken speciellt hållbart eller pedagogiskt. Så att vi var inne då i en stor förflyttningsresa som vi påbörjade och kände väl egentligen i januari, februari att nu hade vi liksom möjligheten att ta det stora klivet. För det var första gången som faktiskt alla på gruppen var på plats. Vi hade också under slutet på förra året byggt en studio som vi har inrett med teknik för att kunna producera eget material. Och där har vi både teknik som stöttar film och ljudproduktion. Och när då det här skedde i mars så var vi i ett skede där vi fortfarande körde väldigt mycket klassrumsutbildning. Parallellt med det då så ville vi ju utveckla och försöka modernisera och göra det mer tillgängligt. Så att det blev ju lite som en självklart så rycktes ju mattan undan som för alla andra. Hur ska vi hantera alla våra klassrumsutbildningar? Men samtidigt så såg vi en enorm möjlighet att faktiskt skynda på den här förändringsresan som vi var inne i. Och vi bestämde oss redan i mars, redan vecka 2 tror jag, att vi kommer inte ställa in utan vi kommer ställa om. Och med det så menar jag att vi bestämde oss för att det som vi gör kring kompetensutveckling, alla utbildningar som ligger planerade under våren ska vi inte ställa in, utan vi ska ställa om och köra dem i digitalt format, i virtuella klassrum, med andra metoder. Och det arbetet eller de förbättringarna eller omställningarna som vi gör, det ska inte heller vara någon plåsterlösning utan det ska vara hållbart. Så att alla aktiviteter som vi har gjort under våren och hösten är sånt som vi faktiskt ska fortsätta göra i framtiden. Det tror jag var det stora, att vi snabbt bestämde oss för att ställa om istället för att ställa in.
Mm. Vad började ni med då i mars?
Ja, vi började ju självklart att titta på vilka klassrumsutbildningar vi hade planerat, och vi bestämde oss då för att köra dem virtuellt istället, vilket innebar att vi behövde ta utbildning för utbildning, sätta oss ihop med lärarna för att få dem trygga, fundera på vilken teknik som behövs, hur ska vi få deltagarna med på det här. Så det var mycket kommunikation och mycket stöttning, framförallt både tekniskt och pedagogiskt. Och det här gjorde att vi i gruppen behövde snabbt också ställa om oss själva. Vi la rätt mycket tid i början där i mars och april på att kompetensutveckla oss själva för att kunna göra det här. Vi gjorde en filmskola tillsammans med Andrea, vår studieproducent. Vi gjorde också en Skype-utbildning för alla i gruppen som vi sen har hjälpt massor med andra i organisationen med. Vi köpte in lite mer teknik i form av webbkameror så att vi hade upp till 20 stycken kit för att kunna köra virtuellt. Och vi gjorde gemensamt en utbildning allihopa i grupp i virtuellt lärande för att själva liksom kompetenssäkra att vi kunde hantera det här.
Mm. Så ni hade, eller under mars, april kanske, så tog ni fram ett koncept för liksom det här nya distributionssättet?
Exakt, det gjorde vi. Och ett koncept som vi också, precis som jag sa tidigare, att det är inte ett tillfälligt koncept, utan det är ju så här vi vill jobba i framtiden. Så att alla de här insatserna vi gjorde i form av att köpa ny teknik och kompetensutveckla oss själva, få mer lärare och ställa om med de medarbetare och deltagarna som ska vara med, det såg ju vi att det här är ju någonting som vi vill fortsätta med. Så att egentligen så var det ju bara att kasta sig ut och testa och köra och försöka lära sig på vägen. Hur funkar det egentligen? För vi var ju alla nybörjare i det.
Mm. Vilka utbildningar började ni med då? Var det sådana som var kritiska och mycket efterfrågade, eller var det sådana som kanske var lätta att göra om?
Nej, vi är ju under ganska hårda regelverk eftersom vi jobbar med bank och försäkring, så vi har många utbildningar som är kopplade till kompetenskrav på roller, alltså utbildningar som man måste gå för att faktiskt få sälja vissa produkter, så de var ju självklart mest akuta. Och där gjorde vi bland annat en utbildning i juridik som är våran absolut, ja, det är den utbildning som går flest gånger per år och är jätteviktig för medarbetarna på länsbolagen. Och där hade vi en stor utmaning i lärarna, och vi har känt tidigare, för vi har försökt att bearbeta dem under ganska lång tid att försöka göra den här utbildningen mer digitalt och virtuell, för att den går så många gånger per år. Och vi är lite beroende av 2 stycken jurister som är inne och kör utbildningen. Och har väl känt ett ganska starkt motstånd hos dem att vågar vi köra det här på annat sätt? Blir det lika bra? Kan man ha grupparbeten? Kan vi diskutera? Lär de sig lika mycket? Och det här har varit ganska trögt under förra året, men nu vart vi ju faktiskt tvungna att testa, och efter 2 omgångar så fick vi faktiskt beskedet från båda de här juristerna att självklart ska vi fortsätta köra så här. Och det roliga är att den ena sitter i Skåne och har alltså rest till Stockholm kanske varannan vecka för att köra den här utbildningen. Nu kör vi han på distans i Skåne och den andra läraren i Stockholm. Och då deltagarna sitter över hela landet och det funkar klockrent. Så det var den första, ja.
Så pandemin var en positiv kraft i den här omställningen?
Ja, ja. Sen började vi också med en annan grej som jag tycker är lite intressant, och det var att vi bestämde oss för att det är ett bra tillfälle att fortsätta bygga en lärande kultur och visa olika exempel på vad lärande är. Så vi startade något som vi kallar för kompetensstudion, där vi varannan vecka sänder öppna webbinar kostnadsfritt då för alla som jobbar inom Länsförsäkringsgruppen, vilket är cirka 8000 medarbetare. Och de här webbinarierna har handlat om lärande, förändringsledning och kommunikation. Och på webbinaren så pratar vi just om, ja, men hur kan du öka din lärförmåga, hur lär vi, lite tips kring facilitering eller presentationsteknik, eller hur kan du som chef stötta medarbetare i lärande, feedback, coaching etc. Och det här var också intressant, för att från vårt håll så var det ju dels att visa formatet, att man kan köra lärande aktiviteter i webbinarform. Men samtidigt så fick vi ju en effekt i att vi började lära ut om lärande. Och vi har märkt på de här webbinarierna, har vi kört dem sedan i april varannan vecka, att vi har ungefär mellan 50 och 150 deltagare per webbinar. Och vi träffar så många fler medarbetare som vi aldrig haft kontakt med tidigare i det jobbet vi har gjort tidigare. Och efterfrågan på nya ämnen eller nya mikroutbildningar har också ökat sedan vi började med det här. Och webbinarien spelar vi in och sen lägger vi upp dem som ett bibliotek, så att de är ju också bestående. Återigen, det är liksom inte något vi gör en engångsgrej, utan det är något som vi kan fortsätta använda. Så det är också en intressant sak som vi har gjort under pandemin.
Mm. Så ni har flyttat klassrumsutbildningar med lärare som är live då till nätet, och ni har webbinarier. Finns det, vad är mer i utbildningsportföljen?
Vi har ju spelat in en mängd poddar också. Vi har ju bland annat vår egen podd som vi startade också för drygt ett år sedan, som heter Kompetenspodden, som ligger på SoundCloud, där vi har pratat om lärande i korta avsnitt. Nu har vi börjat använda poddar som metod i många olika utbildningar också. Och vissa utav de här lärarna som har varit specialister på våra utbildningar i klassrummet tidigare har vi nu försökt att spela in via film eller podd istället. Och det är egentligen utifrån flera aspekter. Det ena handlar ju självklart om att deras tid är väldigt dyrbar. De har ju alla andra uppdrag också. Men det är också så att vi gör det mer lättillgängligt. Och flera utav de här specialisterna börjar komma upp i åren, så att de börjar faktiskt gå i pension, och då har vi svårt att hitta nya specialister. Så det har varit ett sätt, så mycket filmproduktion och mycket poddproduktion. Och sen har vi också startat något som vi kallar för Fråga specialisten, där vi har gjort inspelningar med programledare som har intervjuat specialister i organisationen kring vanliga frågor som de får från länsbolagens medarbetare. Och på så sätt så når vi ut med mycket ny information, regelverk och frågor, så att de här specialisterna slipper få lika mycket via mejl och telefon, och medarbetarna i länsbolagen känner att de får kompetensutveckling aktuellt.
Du berättade att du har fått lärare som kanske var lite motsträviga till att köra på distans först då, och fått över dem på er sida i det här. Hur är det med deltagare av utbildningar då? Har ni fått några reaktioner på de som ska lära av olika insatser?
Absolut, och vi var ganska oroliga i början för hur man skulle ta emot det här. När vi berättade att vi skulle köra digitalt istället för fysiskt, så är det klart att det var många deltagare som funderade på om de skulle hoppa av, kommer det bli lika bra, hur kommer det funka rent tekniskt. Vi märkte också snabbt att den tekniska mognaden var ganska låg i hela bolaget. Och då har vi jobbat med lite olika sätt. Bland annat så försöker vi ha ett förmöte inför alla virtuella klassrumsutbildningar, där vi går igenom tekniken så att man känner sig trygg i den innan vi ses på riktigt. Vi har också självklart jobbat om pedagogiken i våra klassrumsutbildningar. Det är ju helt orimligt att köra en 8-timmars utbildning via Skype, utan försöka bryta ner den i mindre block, mycket mer pauser. Vi har jobbat mycket mer med reflektion och grupparbeten än vad vi kanske har gjort tidigare. Och det vi har märkt är att det här tar ju mer tid för oss på affärsutbildning också. För vi behöver finnas med både som teknikstöd, men framförallt som pedagogiskt stöd. Både för lärarna, men framförallt till deltagarna. Så det har vi jobbat en hel del med.
Mm. Du nämnde också det här att ni gick utbildningar tillsammans i början, och ni lite lägger rälsen medan ni kör tåget också. Om du tittar tillbaka på det här halvåret då från mars, vad har varit centrala saker i förändringsledningen för att få din grupp att jobba åt samma håll?
Som alltid skulle jag säga att det måste vara en otroligt tydlig vision och målsättning. Och jag har tjatat om att vi ställer om och inte ställer in, och vad det innebär. Vi har lagt väldigt mycket tid till olika teamaktiviteter där vi försöker bygga ett effektivt team. Jag tror aldrig under hela min karriär att jag har jobbat så hårt med att bygga ett team. Och varför har jag gjort det? Jo, men det är egentligen två aspekter. Det ena är att gruppen är så pass ny och vi är i en stor förflyttning. Men det andra är också att hantera den situationen vi är i. För att om vi inte hade lagt så mycket tid på att bygga ett team, och om vi inte hade uppnått att vi faktiskt är ett effektivt team, då hade vi aldrig kunnat ställa om så fort som vi har gjort. Så mycket tid på det. Vi har också lagt mycket tid på att faktiskt träffas digitalt varje morgon. Träffas vi, går igenom vad ska var och en göra idag, vilka utbildningar har vi på gång. Där finns det också möjlighet att säga att jag behöver hjälp eller tvärtom. Och vilket är ännu häftigare, att det är vanligare och vanligare att vi säger att jag har tid över. Jag kan göra något om det är någon som behöver hjälp. Vi har också lagt tid på egen kompetensutveckling. Jag har uppmuntrat mycket till att delta i webbinar, lyssna på poddar, gå på olika typer av frukostföreläsningar och sådana saker. Och vi har, för att få till det här, för det här är lätt att säga och kanske inte alltid blir av, så har vi schemalagt lärande, eget lärande varje fredag. Så att i våra kalendrar så finns det en bokning varje fredag som vi kallar för Future Friday, där man faktiskt är tvungen att jobba med sitt eget lärande. Sen vad man väljer att lära sig eller hur man gör det, det är upp till var och en. Men det är schemalagt. Och sen träffas vi då på kompetensfrukost där ungefär en gång i månaden, där vi också börjar dela lite med varandra vad vi har lärt oss. Så att det har varit en stor del att verkligen jobba med det egna lärandet och jobba i teamet med att försöka liksom få ihop, sammansvetsa och lära av varandra. Och man ska också komma ihåg att vi var ju en ganska ny grupp. Jag menar, de sista kom in i februari. Så att det är helt otroligt att vi har lyckats jobba på så och ställa om med ett så pass nytt och färskt team. Jag är otroligt stolt över mina medarbetare.
Och det kanske inte alltid så det är självklart att man lever som man lär när man är en utbildningsavdelning.
Nej, det tror jag absolut inte.
Om du ska värdera det här gamla sättet nu att bedriva utbildning som skedde förut på Länsförsäkringen med det nya.
Mm.
Vad ser du för fördelar för deltagare och för organisationen? Och vad finns det för eventuella nackdelar?
Ja, men fördelarna är ju framförallt att det är betydligt mer tids- och kostnadseffektivt. Du slipper resa hit, du slipper långa väntetider. Vi kan få lärandet mer just in time genom att producera och spela in olika typer av lärandeaktiviteter. Så att istället för att stå på en väntelista ett halvår så kanske du kan hitta då föreläsningar eller filmer kopplat till det här ämnet och faktiskt börja med direkt när du har behovet. Det tror jag är viktigt. Och sen rent pedagogiskt så vet vi ju alla som jobbar med lärande att det är mycket, mycket, mycket bättre att portionera ut lärandet i mindre portioner än att köra och försöka fylla 2 klassrumsdagar var fjärde år. Det har betydligt större effekt. Det är också så att jag tror att på sikt, och det här är en resa som vi har kvar att göra, är att få med cheferna in i det här. För att det ställer lite andra krav på dig som chef. Att stötta din medarbetare i lärande. Egentligen kanske inte från det traditionella, men jag tror att synen på lärande kommer behöva förändras hos våra chefer för att få det här, att det blir ett flow i det vanliga arbetet. Jag tror att vi har lyckats hitta fler metoder som passar fler. Vi erbjuder ju nu liksom både ljud och film och texter etc. Du har ett större smörgåsbord att välja på. Det är ju bra både utifrån hur du själv lär eller om du har någon slags funktionsnedsättning och behöver extra stöd i något. Sen tror jag att det finns poänger med att fortfarande träffas fysiskt också såklart. Men jag tror att vi alla, både vi men hela organisationen har fått sig en liten tankeställare och kommer också framtiden vara lite mer rädd om vilka tillfällen ska vi verkligen träffas och vad ska vi göra då? Vi har ju i våra utbildningar en hel del olika typer av studiebesök där man åker ut till exempel på en bondgård om man nu säljer lantbruksförsäkringar eller man går ut på och inspekterar brandskadade bilar eller krockade bilar etc. Och det här tror jag att vi kommer fortsätta göra fysiskt såklart för det är svårt att ersätta med film eller ljud. Men däremot så tror jag att mycket av det här som vi förut har suttit och dragit på PowerPoint i klassrum, alltså i form av egentligen ren produktinformation eller regelverk, det kommer vi göra i andra format framöver. Så jag tror definitivt en kombination av båda de här delarna kommer vi behöva fortsätta med.
Vilka har varit de största utmaningarna för att realisera det här nya sättet att kompetensutveckla? Du nämnde lärare som kanske inte var så på. Du nämnde teknik, du nämnde chefer.
Jag tror att tekniken var den största utmaningen för oss. Vi har ett ganska dåligt utbildningssystem. Vi är just nu inne i en fas där vi implementerar ett nytt system under nästa år. Det systemet hade vi behövt ha på plats för att hantera det här bättre. Vi har inte heller några egentligen bra forum för utbildning. Vi har inte Teams eller kan inte använda Zoom heller, utan hos oss är det bara Skype. Och tittar man då på de tekniska förutsättningarna så hade vi till och med utmaningar med Skype i början med begränsat antal deltagare etc. Så att tekniken har varit det absolut största utmaningen för oss. Men återigen, det är häftigt när man bestämmer sig för att det ska inte vara ett hinder utan man får vara lite kreativ. Hur kan vi göra då istället? Om vi nu inte har det här, hur kan vi få det att funka? Och det har vi ju verkligen lyckats med. Nu kör vi utbildningar via Skype och vi sätter upp en webbkamera som filmar. Och det funkar jättebra. Det är ingen kostnad. Det kostar ingenting och det går hur bra som helst. Så tekniken har varit den absoluta största utmaningen. Och den andra skulle jag säga är framförallt att få medarbetarna skulle jag säga vara med på det här tåget tidigare än vad cheferna har varit. Så att vi har fortfarande en lång resa kvar med att involvera cheferna mer i lärandet.
Och hur ser planen ut för dem?
Planen ser ut så att vi lägger rätt mycket tid på att försöka hitta metoder och verktyg för våra chefer. Göra mikroutbildningar. Vi har tagit fram bland annat något som vi kallar för lärkarta som är ett verktyg för chefer att använda och stötta medarbetare i lärande situationer. Och det är ett jätteenkelt verktyg. Vi försöker också lägga in ett obligatoriskt chefsmöte i våra utbildningar så att innan man har en medarbetare som ska gå någon slags utbildning hos oss så träffas vi tillsammans chefer och medarbetare digitalt såklart då och går igenom lite om vad kommer hända, vad är det för förväntningar och hur kan du som chef stötta medarbetaren. Det kommer vi behöva fortsätta lägga krut på.
Om du tittar tillbaka på det här halvåret nu då, finns det någonting som du är speciellt nöjd med?
Ja, men jag skulle säga att jag är speciellt nöjd med att det känns att alla de aktiviteterna, faktiskt alla som vi gjorde under våren, sommaren och i början på hösten, är alla bestående. Det finns inte en endast aktivitet som kommer försvinna ur vårt utbud till våren. Vi kommer fortsätta skruva och utveckla självklart, men vi kommer inte säga att det här var en engångsföreteelse. Och det är jag fantastiskt stolt över, att vi tillsammans lyckades ställa om.
Om du tittar ett halvår framåt då, är det någonting ni håller på att utveckla nu eller skulle vilja få till under den tiden?
Ja, men jag vill att vi får till att vi blir snabbare i produktioner. Att när vi får ett kompetensbehov att vi kan vara snabbare att producera. Och det tror jag vi kan vara genom att vi själva lär oss tekniken självklart. Vi måste alla i gruppen ta ett ansvar för att kunna sköta tekniken. Det är ett stort mål jag har. Det andra målet jag har är att vi har ett mycket, mycket bredare utbud av utbildningar än bara inom produkter och regelverk. Jag vill fortsätta producera utbildningar som vi har gjort till exempel då i kompetensstudion kring andra ämnen. Och här tror jag att det finns oändligt mycket saker som vi skulle kunna göra olika typer av utbildningar i. Och sen så vill jag att vi jobbar mycket mer med mikroutbildningar också. Korta, snabba utbildningar.
Vilken roll har coronan spelat i allt det här nu då?
Ja, coronan har ju varit positiv för vår förändringsresa. Det är ju hemskt att säga så, men jag tror att det har haft en stor betydelse i att få skjuts i vår förändring. Och någonstans så, när vi under förra året var ute hos länsbolagen och även på LFAB och pratade då om den här förflyttningen som vi ville göra, så var ju syftet med det att få ett okej, go. Alltså vi ville få med oss organisationen att det här är viktigt. Samtidigt det vi pratade om då, om modernt lärande och teknik, det var ju mycket grekiska för många av dem vi träffade. Och man kanske inte heller riktigt alla gånger förstod behovet utan tänkte att det här är nog lite mer fluff. Det är väl coolt om man har en podd liksom, men är det verkligen nödvändigt? Men det vi märkte när vi hamnade i det här, det är ju att man har ju helt och hållet fått en annan uppfattning om vilka metoder vi kan använda för lärande och hur bra det är. Och min avdelning har inte alls bara jobbat med lärande under den här tiden utan vi har varit involverade i extremt mycket olika typer av stormöten, chefsmöten, digitala möten där faktiskt andra områden eller andra avdelningar om LFAB inte har haft kompetens att hantera tekniken. Så helt plötsligt så fick vi lite rollen av kommunikationsavdelning och tekniskt stöd, vilket är också rätt häftigt. Och där säger jag också att vi kan dra paralleller till lärandet. Att man faktiskt kan använda den typen av forum för lärande också. Så vi har haft en enorm fördel av att faktiskt både bli begränsade själva. Vilket gör att vi behöver tänka mer kreativt. Vad kan vi göra? Men också i organisationen. För att organisationen ska förstå. Hur kan man faktiskt göra det här på ett smart sätt?
Och det är väl egentligen förutsättningar för att kunna ställa om.
Absolut, absolut. Och sen våga testa, vad kan hända? Vi lär under tiden. Vi provar, vi misslyckas och vi lär.
En sista fråga, Jeanette. Mm. Hur föredrar du själv att hålla din kompetens ajour?
Ja, det där är ju en jättebra fråga. Jag älskar ju mitt jobb och tycker att det här med lärande och kompetensutveckling är så otroligt spännande. Och i dagsläget så finns det ju ett enormt utbud. Så att jag har tidigare känt mig lite stressad för jag har velat så mycket men inte riktigt fått till tiden. Nu har jag satsat ganska hårt sista tiden på att använda mina morgonpromenader. Jag tar faktiskt en timmes promenad varje morgon innan jobbet och den timmen ägnar jag till egen kompetensutveckling. Så då lyssnar jag på alla de här böckerna som jag har velat lyssna på under många år och poddar för att lära mig nya saker. Och det andra är att jag försöker nätverka, för jag tycker att det är så häftigt med just det jobbet som vi har. Att vi är ju ensamma på LFAB eller hos Länsförsäkringar och jobbar med det här. Och vår kompetens är också specialist hos oss, vilket gör att jag måste ju söka mig utanför Länsförsäkringar för att hitta inspiration hos andra. Så jag försöker jobba mycket med nätverk, jag försöker dela med mig av mycket vad jag kan och vad vi gör och våra erfarenheter, men också ta in vad andra gör. Och här tror jag att vi allihopa som jobbar med lärandet kan bli bättre och faktiskt jobba ihop i den här förändringen. För som sagt, vi konkurrerar inte med varandra utan vi inspirerar varandra och det tycker jag är skithäftigt. Så det vill jag jobba mer med.
Om någon nu som lyssnar vill undra lite mer kring Länsförsäkringars utbildningsverksamhet, kan man kontakta dig på något sätt då?
Absolut, då får man gärna mejla mig på jeanette.almberg@lansforsakringar.se. Eller självklart ta kontakt med mig via LinkedIn. Det går också jättebra.
Du ska tacka så väldigt mycket, Jeanette. Det var väldigt spännande att höra hur du har jobbat.
Tack själv.
Hur testar vi kunskaper och kompetens? Det traditionella och lätt uppföljningsbara sättet är naturligtvis via tester. Med frågor och påståenden och ett antal alternativ där ett eller flera är rätta. Vi låter den vi testar helt enkelt välja mellan några färdigt uttänkta alternativ och sen få hen återkoppling om svaret var rätt eller fel. Det är ett bekvämt sätt och gör testandet effektivt, speciellt när det sker via webbformulär och vi kan få resultat sammanställda automatiskt på både individ- och gruppnivå. Och de som testar sig är ju vana, från ungdomsskolan upp till fortbildningar i arbetslivet. Välj en webbkurs på MOFO och nog har du några flervalstester. Men i vilken mån mäter sådana här tester kunskaper och kompetens? Och kanske ännu viktigare, hur påverkar flervalstester vår förmåga att lära? När du ställs inför ett problem i vardagslivet kan det ibland finnas en självklar lösning på problemet. Men inte sällan går det att lösa på flera sätt. Och då har du inga färdiga alternativ att välja bland, utan det är din problemlösningsförmåga som avgör hur rätt eller fel det blir. Kompetens är din samlade förmåga att hantera det du möter i ditt liv. Ju fler perspektiv och erfarenheter som du samlat på dig, desto bättre förutsättningar har du att lösa problem och hantera situationer. Det gör du genom att tänka. Att identifiera faktorer i din speciella situationen, värdera konsekvenser av om du gör si eller så och sen bestämma dig för hur du ska agera. Dina erfarenheter kommer att spela en stor roll hur du gör, men även hur du som individ har formats för att hantera situationer där det inte är självklart hur du ska göra. Söker du efter färdiga och säkra alternativ? Eller tänker du självständigt för att hitta den bästa lösningen? Är det alternativ A, B eller C? Eller är det ett alternativ som en testkonstruktör inte kände till? Flervalstester må testa saker effektivt och bekvämt. Men det är inte lika säkert att det bidrar till att utveckla vår problemlösningsförmåga eller vårt självständiga tänkande. Egenskaper som är nog så viktiga för vår lärförmåga. Den effekt som coronaviruset och pandemin haft på vår värld och i det här sammanhanget på lärande och kompetensutveckling har säkert ett upphov till flera spännande och innovativa initiativ. Om du som lyssnar tillhör en organisation som är medlem i SLA är mer än välkommen att delge era erfarenheter på nätverkets sida på LinkedIn. Och där får du också gärna kommentera det här avsnittet och föreslå innehåll till kommande avsnitt. Mer information om nätverket Swedish Learning Association hittar du på vår hemsida www.svelearn.se. Och tills vi hörs nästa gång, för att citera Josh Bersin: alla företag genomgår en enorm transformation om någon typ som ett resultat av pandemin, så att ta hand om människor är av högsta prioritet.